Idag installeras Joe Biden som USAs 46:e president. Det blir en ceremoni som inte påminner om någon annan, präglad av säkerhetspådrag snarare än av fest. USA går därmed in i en ny period. Frågan är hur den ser ut. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear.
I, George Walker Bush, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ja, Donald Trump är inte med i Washington när Joe Biden svärs in klockan 12 onsdag den 20 januari. Om vad som väntar Biden och vad som väntar Trump ska vi prata idag med DN-korrespondenter Karin Eriksson i Washington och Martin Jelin i New York. Välkomna!
Tack!
Tack så mycket.
Vi ska gå igenom lite olika saker idag. Joe Biden tillträder. Han vill visa att han drar igång med kraft och med en rad exekutiva ordrar eller dekret och lagförslag. Hörrni, en del av det här har ju redan kommit ut, vad som står på hans agenda. Han har lagt fram storsatsningar för ett stort stödpaket med mera. Vilka är de viktigaste sakerna här som väntar i de närmaste veckorna? Vem vill börja? Karin?
Ja, alltså det här, man kan säga att den nya administrationen har fyra fokus. Det är pandemin, och det är det allra främsta de pratar allra mest om. Det är ekonomin som har skadats av pandemin. Sen kommer man också att försöka göra så mycket man kan åt alla problem med rasism och polisbrutalitet, och också så snabbt som möjligt attackera klimatkrisen. Men som sagt, det vi har sett allra mest av nu är det är hans plan för att hantera pandemin.
Martin, vad skulle du säga? Vad avgör om den här ambitiösa pandeminplanen kommer att lyckas? Det är 100 miljoner personer som ska vaccineras på 100 dagar. Det är snabbt takt.
Ja, jag menar, mycket av det är ju saker som är ganska grundläggande, pragmatiska åtgärder för att få igång vaccinering och för att spåra och stoppa spridningen. Saker som liksom går bortom ideologiska beslut egentligen. Och det känns som att mycket av det Biden har presenterat de senaste veckorna är egentligen mest ett försök att få statsapparaten att funka som den brukar göra igen. Att få olika myndigheter att funka igen. Att ha liksom grundläggande kompetens på myndigheterna. Så det är liksom ingenting äventyrligt i den här i pandemiplanen egentligen. Utan det är de lösningar som experter och forskare har liksom föreslagit i snart ett år.
Mm. Du, migranter, flera tusen, 7000 migranter är på väg från Honduras genom Guatemala upp genom Mexiko för att försöka nå USAs södra gräns i hopp om en mer flyktingvänlig administration. Hur hanterar Biden det här?
Ja, han kom i veckan med, presenterade sin plan för invandringspolitiken som ju är en 180 graders sväng från Donald Trumps väldigt restriktiva invandringspolitik. Det som progressiva demokrater framförallt mest nöjda med i den paketet är att han vill erbjuda en väg till medborgarskap för alla papperslösa, vilket det väl är drygt 10 miljoner i USA. Men kravet för det är att man har befunnit sig i USA sedan 1 januari. Så att de som nu har kommit till gränsen, jag vet inte hur, precis, det är 7-8 tusen som du nämnde, så att de skulle inte innefattas i det om de till exempel då kommer in till USA de kommande veckorna. Utan, så det tror jag är en av åtgärderna för att hantera situationen vid gränsen. Men jag tror samtidigt att det kommer spridas en bild i Syd- och Centralamerika att USA nu har en mer invandringsvänlig administration, och det kommer säkert gynna mer invandring hit, mer migration över gränsen. Det har ju varit väldigt lågt de senaste åren.
Men tror du att det där kan bli ett problem för Biden?
Jag menar, det är ju, invandring är ju ganska populärt i USA, så att det är inte direkt något politiskt problem. Det kommer säkert bli en kontrovers på konservativa medier. Han kommer säkert få kritik från republikaner, men att det skulle skada hans förtroende och liksom politiska möjligheter att genomföra den här reformen tror jag är ganska tveksamt.
Mm. Karin, vad skulle du säga? Var ligger de största utmaningarna för Biden nu?
Nej, men jag tror att en stor utmaning, och då kanske vi inte talar om de närmaste 10 dagarna, men med politisk sikt, det är ju att vi vet varför blev han vald. Han blev vald för att han inte var Donald Trump. Och bakom honom står ett parti som utgör en ganska bred koalition av olika grupper. Och att på sikt, nu har man ju med minsta möjliga marginal en majoritet i kongressen, men att på sikt hålla ihop den gruppen, det tror jag kan bli ganska tufft för honom. Det har säkert Martin också många tankar om som har följt det här under lång tid.
Jag är faktiskt själv lite förvånad över hur tillmötesgående Biden har varit hittills mot vänstern i Demokraterna. Jag hade förväntat mig att en majoritet av hans liksom tillsättningar och förslag på sakpolitiska program skulle hålla sig till liksom den traditionella etablissemangsdemokraternas agenda med några liksom mer symboliska gester så där för den progressiva vänsterflanken. Men hittills skulle jag säga att det nästan är 50-50 när det gäller tillsättningar, ministerpositioner och när det gäller sakpolitiska beslut. Liksom i vilken, om man ska grovt generalisera de här falangerna, så ska jag säga att nästan hälften hittills har varit tillmötesgående av progressiva krav.
Är det något särskilt du tänker på?
Ja, inte minst att han redan föreslår en så offensiv ny krispaket, nya stimulansåtgärder på 1900 miljarder dollar med hundratals miljarder i stöd till delstater och storstäder och till sjukvård lokalt och kraftigt höjd arbetslöshetsersättning, utbetalningar på $1,400, vilket håller det här löftet som demokraterna kom med i december på $2,000 totalt i utbetalningar till de flesta amerikanska medelklass- och låginkomsttagare, hushåll.
Det är verkligen enorma pengar. $130 miljarder för att öppna skolorna.
Ja, precis. Det är liksom en helt ny attityd när det gäller synen på statligt spenderande. Och där har han, verkar han ha lyssnat på. Det har funnits liksom en intern diskussion bland hans ekonomiska rådgivare, bland till exempel. Han hade tidigt förra året en ganska berömd ekonom som heter Stephanie Kelton, som är lite kontroversiell, som just har ifrågasatt de här liksom fokuset på underskott och så. Säger att staten borde spendera mer pengar under kriser. Och å andra sidan har haft mer liksom konventionella röster som Larry Summers, som jobbade med Obama, som är mycket mer försiktiga. Och nästan alla hade nog förväntat sig att Biden, som ju liksom verkligen är en mittendemokrat, skulle kanske lyssna mer på folk som Larry Summers, men det verkar han hittills inte ha gjort.
Kan man ju säga att han kanske har fått lite draghjälp också av att företrädaren Trump minsann har spenderat ganska mycket pengar, också mycket mer än vad man förväntar sig kanske att en republikansk president gör. Och det var ju faktiskt också lite protester runt det på slutet av hans presidentperiod. Jag tänker att en annan sak också som man ska säga att som jag tror kommer att höras när Biden talar, han kommer ju tala om att läka ihop den här nationen, den här sorgen som finns i USA och som är så påtaglig. Där finns ju akut en balansgång att gå när han samtidigt ska rivstarta med massor av reformer. Å ena sidan ska han ena landet och andra sidan ska han gå fram med mycket politik. Och jag håller med dig, Martin, där att just nu, det mesta av det han presenterat just nu är ju inte så kontroversiellt. Men det, man kan ju tänka sig till exempel den här diskussionen om munskydd när det gäller pandemin. Där är det ju USA. Den har ju blivit en väldigt politisk symbol, och där Biden vill att alla ska ha på sig munskydd. Han kan inte kräva det på alla platser, men han kan kräva det på federal mark och när man reser. Sådana saker kommer ju synas. Och där blir ju mer kontroversiella beslut han behöver ta. Till exempel när vi närmar oss klimatfrågan. Där blir det ju svårt. Ska han ena landet eller ska han byta riktning? Inte lätt att göra båda deras samtidigt.
Rent praktiskt nu då så ska ju ministrarna i Bidens kabinett godkännas. Och det ska ju ske parallellt då med riksrätten. Som ju börjar då i andra dagen eller efter installationen. Vad vet vi där om hur de republikanska senatorerna tänker?
Det vet vi ju inte. Vi vet, precis som du säger, ändra dagen. Vi vet inte vilken dag det här ska dra igång. Det ligger lite grann också i Nancy Pelosis händer. Biden sägs ju inte vara jätteförtjust i att den här riksrätten tar all uppmärksamhet och allt utrymme. För han vill få igenom de här nomineringarna. Och så där är ett, och då frågan hur de republikanska, det vi vet är ju att deras ledare Mitch McConnell har sagt att det får de avgöra själva. Det kommer inte att vara någon partipiska, och han har inte bestämt sig själv. Men det är ganska, för att fälla Trump så krävs ju ganska många, en tredjedel ungefär som är med på det.
Martin, lite kort, vad tror du att Mitch McConnell kommer att bestämma sig för?
Jag vet inte. Vi har väl skrivit alla tre om det här under senaste månaderna. Men han är ju, jag menar, den här liksom, jag tror inte att man ska förvänta sig att han helt plötsligt ska fatta ett beslut baserat på liksom tidlösa moraliska principer, utan han kommer göra en bedömning av vad som är bäst för partiets framtid, vad är bäst för chanserna för partiet att få tillbaks kongressen 2022. Inser han att det är bäst att liksom markera en klar brytning med Trump, att starta ett nytt kapitel, även om det mest är liksom symboliskt, så tror jag att han kommer göra det. Kommer han inse att det kommer bara leda till mer interna stridigheter, att liksom splittra. Jag menar, 17, om det skulle vara 17 senatorer som röstade då för republikanska senatorer som röstade för att fälla Trump, de skulle på något sätt, det skulle verkligen bli en klyfta i partiet mellan Trump-republikanerna och anti-Trump-republikanerna, som jag inte nödvändigtvis tror skulle gynna dem framöver, med tanke på hur högljudda och entusiastiska och mobiliserade många av Trumps anhängare är.
Just det, vi ska tala mer om just Trump alldeles strax. Stop the steal, skanderade man vid stormningen av Kapitolium. Och Trump själv tror ju enligt uppgift fortfarande inte att valresultatet utföll till Bidens fördel. Han kommer att vara i Florida nu under installationen. Vi pratar här i Studio DN med Karin Eriksson i Washington och Martin Gelin i New York. Vad vet vi mer om vad Trump tänker göra under resten av den här veckan?
Ja, alltså det vet vi inte så mycket om. Han skulle tillbringa sista arbetsdagen och jobba från morgon till kväll och sen då ta sig, så om jag nu inte har fel, vad jag förstått, med Air Force One, utnyttja sista möjligheten och åka sitt flygplan ner till Florida. Och där, vad exakt han ska göra, det talar om en väldigt oberäknelig person till att börja med, men att Florida på något sätt blir den nya motståndsfickan mot Biden-administrationen, det ligger nog i hans plan. Det kan bli intressant att följa.
Mm. Tydligen så ska man ju ha någon liten tack-adjö-ceremoni på St. Andrews på flygplatsen där, istället för att han är med på installationen och överlämnar makten. Han har ju de lägsta förtroendesiffrorna nu under hela sin period. Martin, vad tror du om Trump nekas efter en riksrätt till att ställa upp i fler val, på vilket sätt tror du att det kommer att påverka den så kallade trumpismen eller det han har stått för?
Jag menar, jag tror inte att den kommer påverka så mycket. Jag menar, de mesta av de här krafterna som han representerar har funnits där innan han blev president, och de kommer finnas i partiet efter att han har varit president. Jag tror att han kommer förmodligen, Trump själv kommer förmodligen hitta nya kanaler att kommunicera i. Det är ju på något sätt hans främsta drivkraft ändå, att synas och höras. Så jag tror vi kan räkna med att han kommer få någon slags publikroll i amerikansk politisk debatt. Men jag menar, Fox News, som ju har fått mycket uppmärksamhet för att de har gått kritiserat Trump emellanåt de senaste månaderna. Hela deras primetime är ju fortfarande tre Trump-republikaner. Liksom Laura Ingraham, Tucker Carlson och Sean Hannity. Det är där den amerikanska högern befinner sig. Det är liksom en högerpopulistisk, främlingsfientlig agenda som styr. Och det tror jag inte kommer förändras alls.
Jag tänker också, precis som du säger där, alltså Fox har ju också tappat många tittare, framförallt till Newsmax, som är mer smalare och mer högerradikalt och massa konspirationsteorier. Och ska de satsa ännu mer på opinionsbildande material? Karin, vad tror du om det som, när du har varit ute och träffat också Trump-anhängare, det har vi gjort alla tre. Hur tänker du kring hans, hur Trump har påverkat folk?
Nej, jag har funderat mycket på det utifrån vad vi pratade om nyss, det här Bidens vägval, rivstarta, byta riktning eller läka ihop nationen. Det var ju nästan, var ju tragikomiskt tyckte jag under när representanthuset diskuterade riksrättsåtalet och också möjligheten att göra det här, att använda det 25:e tillägget för att få Trump avsatt. Det var väl formella rubriken för den debatten. Och det är så många kongressledamöter då som går upp och säger, nej, men det som hände på Kapitolium, det var oerhört, men nu måste vi ena landet, läka landet. Det här ligger ju naturligtvis i deras intresse. Det betyder ju inte att det inte, att de inte har, att det inte finns ett korn av sanning i det, och att om Trump fälls i en riksrätt, om han förbjuds att kandidera igen, så kommer det, tror jag, ändå att väcka vrede i hans väljarbas. Problemet är då att det på andra sidan finns en, som man nog skulle säga, väldigt rättmätig vrede över det som hände på Kapitolium, och som förväntar sig att se tydliga konsekvenser. Det här är en rätt svår navigerat för alla, tror jag. För Biden, för republikanerna i senaten, för alla i det republikanska partiet. Möjligtvis kan man ju tycka att republikanerna sitter där de har satt sig rätt grovt. Men jag tror ändå, med tanke på om man lyssnar på Trump-väljare, de har ju nära till vrede och nära till harm. De kommer och, de, jag menar, det är ju ändå så, vi kan se att det är så många konspirationsteorier, att det är så många lögner och så många ogrundade påståenden om valsfusk. Och tack och lov, på sätt och vis, har ju väldigt mycket provat i domstol. Men de människor man möter är ju ändå fortfarande övertygade om att det här valet var riggat och att det var fel. Och de är väldigt lätt övertygade om att nu fortsätter träsket i Washington att fuska och förfalska och... ja, styra. De upplever ju också en diktatur på något konstigt sätt. Sen tycker jag att frågan då om det finns något sätt att lindra eller går de till mötes, den är ju super, super svår. Det tror jag att det inte är vi som ska behöva avgöra det.
Nej, just det. En sak som handlar om Trump själv då är ju också, alltså om han, det är ju väldigt dyrt att starta helt ingen tv-kanal. Han kanske kan kommentera eller gå in någonstans. Men han har ju rätt dåligt med pengar. Hans business har ju gått fruktansvärt dåligt, särskilt nu på slutet. En delar av det flyger snart bokstavligen i luften med sprängningar i Atlantic City. Så hur, Martin, vad tror du? Hur ska han klara av att betala sina skulder?
Ja, det är en bra fråga. Jag menar, jag tror samtidigt att han har ju samtidigt ganska goda färdigheter när det gäller att dra in pengar, inte minst från sina mest lojala anhängare. Vi såg ju det. Men mycket av det här liksom valfusksnacket var ju fundraising också. De drog in tiotals miljoner dollar från anhängare för att liksom driva den här kampanjen, grundlösa kampanjen mot valfusk. Och där tror jag liksom att han kommer kunna ha tillgång till de här nätverken för att få in pengar från sina anhängare. någon slags, i princip som någon slags välgörenhetsverksamhet som åtminstone skulle kunna finansiera liksom en ny medieplattform eller något sånt där.
Mm. Han kan ju säkert dra ut på tiden också. Alltså rättsprocesser tenderar ju att bli väldigt långdragna.
Ja, och det kommer ju nya fall hela tiden. Georgia ska ju också håller också på med en utredning nu om hans försök där att övertyga myndigheterna att valfusk helt enkelt. Nya fall i New York kommer ju också. Så att det är ju, vad är det, 4 eller 5 i alla fall rättsprocesser som kommer, eller liksom 5 olika domstolar som kommer driva rättsprocesser mot ett 20-tal olika fall.
Det finns ju de som är inne på det, just att han, om han byter målgrupp, alltså Trump, hans verksamhet och hotell och så har ju oftast riktat in sig på en väldigt välbärgad målgrupp, men han kan ju kanske få in mer pengar, lite grann som ni är inne på här, på sin egen bas då, på de väljarna. Han kan ju sälja kepsar och t-shirts och andra saker som är lite billigare än en svit på Doral i Florida. Jag tänker vi ska prata lite grann om vad som händer just nu då. Många menar ju att händelserna den 6 januari när Kapitolium stormades, att det verkligen kan beskrivas som en logisk följd av flera års attacker på USAs demokratiska institutioner och på journalister. Nu inför den här installationen så är ju säkerhetsapparaten enorm. Det blir en installation som inte är lik någon annan, därför att det är ju istället för människor så har man satt ut 191 500 flaggor på den stora gräsmattan där i The Mall. Kändisar ska ju uppträda ändå. Lady Gaga till exempel ska sjunga nationalsången. Något sånt där kanske vi får höra. Så där lät det när Lady Gaga sjöng på Super Bowl 2016. Nu är det ju inte underhållning som står i centrum. Karin, du är i Washington. Hur ser det ut där nu?
Det beror lite på var man är. Där jag bor, som är ganska nära centrum men inte i centrum, där Georgetown, där ser man i princip ingenting av de här spärrvakterna eller spärrarna när man rör sig ute på gatorna. Man hör däremot väldigt mycket, och jag vet att precis när vi startade programmet, så om någon hörde ett stort knattrande då, så var det just helikoptersurret, som det är helikopter hela tiden över i luften här. Men om man, så fort man rör sig utanför stan eller in till centrum, så ser man mycket, mycket tydligt att det här är en stad som är belägrad, framförallt av nationalgardet. Och det som har hänt de senaste dagarna är att det är väldigt mycket tydligare militär närvaro. När vi utgick för en vecka sedan så såg man poliserna mycket tydligt, men nu är det väldigt mycket människor i kamouflagekläder, bilar, stora lastbilar i kamouflagefärgade. En kollega till oss som anlände häromdagen, när vi då skulle ta oss in i Washington, och han kör förbi någon väg och där avfarten, rampen är avspärrad och där står en man med kåpisen. Men det här är ju som Ukraina, och jag förstår vad han menade. Det är, så fort du ska ta dig in i stan eller när du är i centrum, så är det ju enormt påverkat.
Mm. Martin, du som har bevakat en rad installationer, det är ju alltid väldigt hög säkerhet, men det här är något helt exceptionellt.
Ja, verkligen. Men det blir ju märkligt på något sätt också efter det här året av pandemi, där det har varit ganska många liksom av den här sortens virtuella evenemang. Men nu är det ju egentligen inte främst därför som man inte har publik, utan för att av liksom säkerhetsskäl. Så, men absolut, jag menar, det i vanliga fall är det ju en folkfest när det är installation. Jag var där 2012 när Obama blev omvald, även 2016 var det ju det var ju en märklig blandning.
Hur många var det?
Ja, ja. Precis, mellan 40 000 och 40 miljoner tror jag.
Och är det blev väldigt mycket bråk om, det slipper vi kanske någon gång i alla fall.
Just den slipper vi här.
Men det var ju en märklig blandning av Trump-folk och var det 1 miljon i alla fall som kom för Women's March. Så som ju faktiskt dominerade Washington de dagarna. Men det var ju en även fast demokraterna då var förkrossade över Trumps seger, så var det ju en närmast en liksom folkfeststämning på Women's March. Så det går ju Biden miste om i år.
verkligen. Vad vet vi om hur hotbilden ser ut nu? Det finns ju, alltså om det är 25 000 representanter för nationella gardet och sen är det flera tusen andra poliser och så. Tror man att det, hur ser hotbilden ut mot Washington för installationen?
Ja, här är ju frågan om man då ska lyssna på FBI efter, med tanke på den enorma felbedömning de gjorde den 6 januari. Men de har ju gång på gång nu, och det är så svårt att veta vad som orsakar, men de har ju påtagligt och även trots den här säkerheten sagt att det finns allvarliga hot mot Washington och uttryckt stor oro faktiskt för vad som ska hända. När man är här så är det ju lite svårt att se hur någon skulle klara att genomföra någonting med denna massiva säkerhet. Men USA är ju mycket större än Washington också. Det finns ju väldigt många ställen där det kan smälla till på under de kommande dagarna. Inte bara idag.
Mm, just det. Och inte bara just nu utan kanske längre fram. Vad finns det någon risk för ett insiderjobb här? Det har pratats en del om det, att det finns element inom poliskåren eller på olika nivåer som skulle kunna utgöra ett hot. Vad vet vi om det?
Alltså det är ju väldigt svårt att säga. Vi vet ju att de har gjort en hel del undersökningar och skannat noga, inte minst polisen, just av det här skälet. Men att diskussionen kommer upp är ju inte så konstigt med tanke på den förvirring som finns runt vad som hände på Kapitolium. Där allting hände på en gång. Poliser trakasserades, jagades, klämdes och till och med dog, samtidigt som vi vet att det fanns poliser som agerade inte, som var väldigt tillmötesgående mot den mobben som stormade Kapitolium.
Mm. Martin, vad tror du, vilka delstater skulle du vara mest orolig för att det skulle kunna hända någonting på den nivån under den här tiden?
Ja, det är riskabelt att gissa, men jag menar, det har ju varit ganska mycket protester i de delstater som avgjorde valet, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, men vapenförsäljningen har ju varit fruktansvärt hög hela vintern, och det tror jag man bör hålla koll på. Där är det ju inte minst södern och västern och liksom de traditionellt vapenvänligaste delstaterna som Texas till exempel, tror jag vi säkert kan räkna med en ganska ihärdig liksom närvaro av miliser vid state capitals, vid liksom delstatskongresserna under de kommande åren.
Det fanns ju stora farhågor om att något skulle hända i söndags, men jag vet att väldigt många medier flockades då i Harrisburg i Pennsylvania, kanske också för att det är det närmaste från Washington, men det blir ju fler reportrar än demonstranter där. Det är klart att vi alla undrar ju hur mycket det som hände på Kapitolium knäckte rörelsen, eller om den bara bidrar sin tid. Det här kommer ju bli både spännande och läskigt att följa.
Det har ju förekommit uppgifter om det, om att delar av den här rörelsen ändå ska, som är ju ganska splittrad kan man ibland säga, eller finns i olika grupperingar kanske snarare, att de kände sig, alltså fick lite mod i barm efter vad som hände den 6, att de såg det som en framgång, men att man samtidigt nu väl avråder från att åka framförallt till Washington för att det kanske inte är den bästa tiden ur deras perspektiv att utföra några form av attentat. Men vad tror ni, går vi mot en period av ökat våld på längre sikt, alltså månader och år? Vad tror du, Martin, som har följt det här väldigt länge?
Ja, men allt tyder väl på det. Jag skrev en del inför valet om risken för högerextremt våld, och det de främsta experterna här sa då var att de här grupperna som liksom Oath Keepers och Boogaloo Boys och Proud Boys, att de inte är centraliserade på något sätt. Det finns liksom ingen enande kraft, utan alla, det är fraktioner som strider liksom för lite olika mål. Men Trump har ju blivit en enande kraft, och inte minst hans liksom valfuskkampanj efter valet. Och jag menar, det finns ju indikatorer på plattformarna som Parler och Gab, som många har sökt sig till, att det har ökat, aktiviteten har ökat väldigt mycket i just högerextrema nätverk Så det tror jag nog man får räkna med att det får uttryck i olika delstater framöver.
Den här organisationen då, det är brist på en del sociala medier och plattformar som är nedstängda nu, så sker ju det här genom krypterade appar. Det här har vi pratat om tidigare i podden, men det är ju ändå rätt intressant att det är svårare även för, det är svårare för dem att organisera sig, men också svårare att följa. Vad tänker vi om det där?
Jag menar, det är ju omöjligt då. Det är omöjligt för liksom FBI eller för myndigheter som spårar här att förbjuda folk från att kommunicera i krypterade kanaler. Men jag tror att det ändå är en liksom åtgärdssyfte, så är det ju positivt att den här aktiviteten inte längre sker i liksom på öppna plattformar. Att det inte sker på Facebook, att det inte sker på Twitter. Där det är mycket lättare att nå ut till liksom nya, icke redan övertygade. Det är mycket lättare att radikalisera en liksom vanlig republikan. Medan liksom Gab till exempel det är plattformar som man söker sig till om man redan är övertygad högerextremist. Så där tror jag ändå att, jag menar, att det är ett bättre alternativ att det sker i liksom på dolda plattformar än att det sker på massiva öppna plattformar.
Men mycket försvinner också. Jag har några Trump-anhängare som jag följer och känner väl som har försvunnit från Facebook. Och nu vet inte jag om det är för att de har blivit bortplockade eller om de har lämnat i protest. Det där ser man ju också. Karin, avslutningsvis, hur kommer du att tillbringa onsdagen här? John Roberts svär in Joe Biden och Sonia Sotomayor svär in Kamala Harris. Vad kommer du att göra under onsdagsdygnet?
Jag kommer framförallt att lyssna på vad Biden har att säga och titta på den här ceremonin. Och sen möjligen ut på stan senare, vi får se.
Vad tycker du ska bli spännande att höra efter?
Nej, men ja, det är klart att det kommer bli jätteintressant att höra talen då. Jag kommer ihåg Donald Trump för 4 år sedan som talade om det amerikanska blodbadet som skulle ta slut, the American Carnage. Det gjorde ju inte riktigt, tvärtom.
Verkligen. Och du, Martin, vad kommer du att lyssna efter?
Biden är ju så liksom, han är väl känslomässigt, kan han väl få till det i sina tal ibland, men jag tror inte att vi ska kanske räkna med någon sådär ny ideologisk programförklaring. Det kommer väl framförallt vara ett försök att tala till den här vemodiga stämningen som präglar landet efter jag menar, 400 000 döda i pandemin och det var ju ändå en tragedi, jag menar, det som hände i Washington, att sättet på vilket kongressbyggnaden hanterades, stormades, det tror jag, det är två trauman som jag tror att Biden kommer försöka belysa.
Och det är ju ändå så att det finns i alla fall en punkt där amerikanerna är eniga. Såg en undersökning, en av fem tycker att utvecklingen i landet går åt rätt håll. Det vill säga att nästan alla tycker att det här har gått fel. Säkert av olika anledningar. Men i den känslan finns ju någonting att ta avstamp i.
Ja, verkligen. Är det något de är eniga om så är det att de är oeniga också. Tusen tack Karin Eriksson i Washington och Martin Jelin i New York. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.